Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Hej hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Jag står i vår poddstudio på Expressens redaktion tillsammans med
David Jakobsson.
Och jag heter Jan-Erik Berggren. Vi har en gäst, eller två gäster. Vi har en som heter Sverker Andersson och kommer från leaseonline.se.
Ja, tack.
Välkommen hit.
Du har en kollega med dig också som heter Mattias Dahlqvist från samma företag. Och med den titeln på sajten så kanske ni kan räkna ut att vi ska prata mycket om leasing och privatleasing. Hetaste nya sättet att äga och förfoga över en bil har jag försökt sälja in till vår nyhetsredaktion när vi har gjort lite löpsedlar om privatleasing. Och det stämmer bra, eller hur, Sverker?
Det stämmer alldeles utmärkt, ja.
Och vad är det som gör det här så hett just nu?
Jag tror att det är en genomgående trend i samhället att man går mer och mer mot ett abonnemangssamhälle. Man har sin mobiltelefon för x antal hundralappar i månaden. Man har kanske sitt Spotify-abonnemang. Man har sin hyra på bostaden. Man har sin Netflix. Man blir mer och mer van att tacka upp sin ekonomi i hanterbara skivor som man kan hålla koll på. Mm. Och där passar privatleasing ganska bra in, som blir ett sätt att hålla koll på kostnaden för sin bil.
Det blir inga överraskningar med plötsliga prisras på en ny bil som man har köpt och så inser man att oj, nu förlorar 200 000 på 2 år.
Precis, det är väl en liten ökad trygghet och ofta bakar man in service och försäkring och sådana här saker i leasingavtalen som gör att det är enkelt att hålla koll på ekonomin.
Vi pratade också innan här om leasing som begrepp, att det har haft lite dålig klang men att det kanske börjar att ändras nu.
Ja, det stämmer. I Sverige har vi ligger lite efter egentligen med leasing på privatsidan. På företagssidan är ju leasing sedan många år ett begrepp i olika former. Men klangen leasing på privatbilar har nog haft problem att slå igenom, även om det är stort i andra länder i Europa och världen. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men det kan ha att göra med dåliga leasingerbjudanden och sånt som ligger långt bak i tiden som sitter kvar i folks medvetanden.
Mm. Men du tänker på att man du nämnde ett exempel för att man betalar sin tv 4 gånger ungefär när man...
Ja, jag tror att i leasingens barndom så var det en hel del sådana erbjudanden. Just det här med tonhyr-tv som jag drog upp som ett exempel där man kanske så småningom upptäckte att man hade ett dåligt avtal som gjorde att man fick betala sin tv kanske flera gånger om. Mm. Nu har ju leasingen gått mot en mer sund utveckling där man använder det som ett sätt att finansiera snarare än ett sätt att lura människor.
Men är det dyrare att leasa en bil än att köpa en bil?
Nej, egentligen är det inte det. Och det är ganska enkelt. Leasingen består av samma komponenter som vilken finansiering som helst. Så att ur den aspekten är det ingen större skillnad.
Man kan tänka sig att någonstans vill ju ni också tjäna pengar på detta. Var kommer den delen av kakan ifrån? Så
här? Ja, det är klart. Vi, även om vi vill göra det här för att skapa en bra konsumenttjänst så försöker vi naturligtvis få lite intäkter på det. Men vi har ju också små kostnader. Så vi är inte ett stort bilbolag med utställningshallar och massa personal, så att vi kan göra det här relativt billigt.
Mm. Om man då tittar på er sida där, leaseonline.se, så har ni ett antal bilmärken. Om man går in och söker och man klickar i sina önskemål om körsträcka och lite grann, det är ganska enkelt att navigera sig fram där. Men vi saknar några märken. Kommer det fler märken på gång in?
Ja, det gör det absolut. Vi startade ju egentligen i somras och kom igång under hösten här. Så att vi har helt enkelt inte varit ute och mött bilhandeln. Vi har tagit de som vi haft bra kontakt med innan och börjat där då. Men det kommer säkert att ta några månader innan vi har de flesta bilmärkena på plats.
Och det är fortfarande så att det är bilhandlaren eller importören som har affären?
Ja, det är riktigt.
Och kunden?
Det är riktigt. Vi fungerar ju som en säljkanal egentligen till svensk bilhandel. Mm.
Vilka bilar är det ni helst vill kunna erbjuda kunderna?
Ja, vi vill kunna erbjuda de bilar som kunderna vill ha. Skulle jag säga. Det är efterfrågan som styr då. Men att ha en bredd i det vi erbjuder är naturligtvis viktigt. Och kunna jämföra kostnader för en mängd olika bilmodeller med samma innehåll. Det är egentligen vår hemlighet då. Mm. Eftersom marknaden består av ett antal olika utspel och man förpackar sin leasing på olika sätt, så är det som konsument väldigt svårt att veta vad man får och hur man ska jämföra. Mm. Och det är det vi försöker bringa lite ordning i då.
Det är samma innehåll i paketet,
ja,
även om bilen kan vara fysiskt en annan.
Ett stort problem idag när man köper bil är att kunna jämföra någon slags totalkostnad. Du ska ha bilens pris, du måste veta vad däcken kostar, du ska kanske ringa runt och kolla vad försäkringspremien kostar. Och vill du dessutom veta vad service kostar i 3 år, ja, då får du lägga ner ganska mycket arbete för att ta reda på det. Och ska dessutom göra det för 4-5 olika bilmodeller, då tar det några dagar att ta reda på allt det här.
Och sen har man ju andrahandsvärde som man inte har någon aning om när man köper
precis,
en bil egentligen.
Mm. Ja, när man tittar, tror ni att det är så att folk väljer andra bilar när man privatlisar jämfört med om man ska köpa? Är det kundens behov som styr?
Ja, det är det väl. Nu är det så att små och mellanstora bilar är väl det som säljs mest som privatleasingbil. För att man kanske tycker att det är dyrt att se prislappen inklusive allt om man tar en större bil som kostar lite mer i kapitalinsats då. Mm. Men sen är det så att privatmarknaden generellt sett består av något mindre bilar. De stora bilarna går ju i högre utsträckning på företagsmarknaden då, som tjänstebilar och liknande.
Mm. Om man nu sitter i en situation här att man ska köpa eller privatleasa en ny bil, då tycker du att det här är ingen större prisskillnad?
Nej.
Och det man vinner då på att leasa är att man får en annan trygghet i kostnaden, eller?
Ja, absolut. Med privatleasing får man en bil utan kontantinsats. Man kan ha sina kapital kvar på banken investerat. Du får en fast månadskostnad, du får kontroll på ekonomin. Om du dessutom väljer en online-lösning då och kunna jämföra och titta på, så har du en ganska bra grepp över marknaden.
Om man då är en kund som är i en situation där man kan kanske ha en tjänstebil, skulle det finnas något läge där privatleasing är att föredra framför att gå med på erbjudandet från sitt företag då att ha tjänstebil?
Man får nästan räkna på det från fall till fall. Ja. Det skiljer ju oftast inte jättemycket pengar. Men det är klart, man lockas av tjänstebilar för att du slipper ju överhuvudtaget ta någon risk som privatperson. Och företaget står för alla kostnader och försäkringsskador och vad det nu må vara då. Men jag tror att fler och fler företag tittar på att göra sig av med sina bilparker, för att även företagen tar en stor risk. När folk slutar och så vidare, står man med bilar. Så att vi får en del frågor kring just hur skulle vi kunna stimulera vår personal att köpa sin bil själv eller leasa sin bil själv. Och det finns ju möjlighet då kanske att man justerar lönen för en anställd istället för att man ger tjänstebil och så vidare. Men man måste nästan räkna från case till case.
För att tjänstebilsmarknaden i Sverige är ju väldigt stor, är det väl en tredjedel ungefär på hela nybilsförsäljningen?
Ja, det är åtminstone 60% drygt, så att tjänstebilar. Men det har ju varit generellt sett och historiskt sett ganska billigt att åka tjänstebil i Sverige. Och frågan är ju hur länge den bilden ser likadan ut i fortsättningen. Man hör ju ständigt att man ska försöka beskatta mer på tjänstebilar och så vidare.
Men på privatleasing så finns det inte den här styrningen mot laddhybrider? Eller så det finns inte det incitamentet som gör?
Nej, egentligen inte. Och en av anledningarna är att laddhybrider generellt sett är ganska kostsamma. Det är inga billiga bilar. Medan man på tjänstebilsidan som privatperson får ett extremt lågt förmånsvärde. Så att ur privatekonomisk synpunkt, köpa en laddhybrid eller ha en laddhybrid som företagsbil, då skulle jag nog valt en som företagsbil faktiskt.
Men det kanske kommer i framtiden olika sätt att på det här, i den här delen av marknaden också stimulera miljövänligare. alternativ.
Absolut. Alla stimulansåtgärder för att kunna få ner våra utsläpp är väl absolut beundransvärda. Jag tycker man börjat ganska bra på från tjänstebilshållet.
Vi pratar om det här med risker lite grann. Att man tar en risk när man köper en ny bil och ett företag tar en risk när man köper en bil som man har som tjänstebil. Men vad händer om jag som privatperson privatleasar till exempel en Ford eller en Mitsubishi och sen så har jag ett kontrakt på 3 år.
Yeah.
Sen så händer någon stor förändring i mitt liv efter 1 år. Att den här bilen är liksom, den bara står där.
Mm.
Hur tar jag mig ur sånt här kontrakt? Går det?
Ja, det går att göra. Det är inte jätteenkelt, utan det är nämligen så att du ingår ju ett affärskontrakt egentligen som du skriver på. Och i det affärskontraktet så ingår det att bilen betalas av eller amorteras lite grann under din leasingperiod. Mm. Och vill du kliva ur ett leasingkontrakt efter till exempel bara 1 år, så måste man göra en jämförelse med bilens verkliga värde då och hur mycket du har hunnit amortera av den på den. Mm. Så att i värsta fall där så kan man ju naturligtvis bli skyldig en slant beroende på hur marknaden ser ut. Men det är ingen jättestor skillnad mot om du skulle ha köpt din bil. För då ska du ha en bil på avbetalning till exempel, så tar det ett tag innan man amorterar ner den bilen också då.
Mm.
Ja, ni ser också ett ökat intresse då förstås för tjänsten privatleasing. Vi ser det när vi skriver artiklar om det.
Ja, absolut. Det har gått ganska snabbt. Från 2012 så var det runt 3%, och i år så kommer vi att sluta på närmare 17% privatleasing utav privataffärerna då. Så att var femte privatbil idag som säljs är ju en bil som rullar på privatleasing, och det har gått extremt snabbt.
Mm. Vilket bilmärke är störst när det gäller privatleasing?
Idag så är faktiskt Volkswagen de som är störst på privatleasing, där man ligger på en 23% utav marknaden jämfört med att man har kanske en generell marknadsandel på 15%. Så att de har varit jätteduktiga med att jobba med privatleasing.
Mm. Och det är små modeller?
Främst små modeller, Volkswagen Golf, Polo. Men av andra märken så har du också de mindre modellerna, Renault Clio, Toyota Yaris för att nämna några. Men mycket små och mellanstora bilar.
Är det också vanligare i storstäderna?
Ja, det är vanligare i storstäderna. Vi har väl den största länet för privatleasing är faktiskt Västra Götalands län, större än Stockholm, och trots att det säljs generellt sett fler bilar i Stockholm. Men där har man en hög penetration. Det börjar vakna till lite i de andra länen, men man har störst index på privatleasing i storstäderna fortfarande.
Kommer det att bli så att det är lite från mun till mun, att man upptäcker att grannen gör så här, då kan jag också göra så, eller är det den trenden
det
man ser,
absolut,
att det växer på det sättet?
Ja, vi märker att det finns en kunskapstörst hos konsumenterna kring privatleasing, och är det så att man pratar med någon som har privatleasing och kan berätta hur det är, så tror jag att det är ganska lätt att man vågar köpa en bil på privatleasing istället.
Mm. Alltså om vi ska vara väldigt praktiska. Om jag nu ska skaffa en ny bil, vilket jag faktiskt funderar på att göra. Typ
du ska ju vänta på Mercedes E-klass.
Ja, men vi får se. Jag kanske hinner ändra emellan. Ja, men om jag nu ska skaffa en ny bil, bestämmer mig för privatleasing.
Yep.
Hur gör jag rent praktiskt? Jag vet, ska jag gå och köpa en bil, så går jag till bilhandlaren och sen så får jag ett pris och sen så betalar jag. Men hur gör jag här?
I de flesta fall så går man fortfarande till bilhandeln och gör hela jobbet där. Prata med en bilhandlare, titta på bilar och så vidare. Och sen ordnar de privatleasingupplägget då. Mm. Vad vi försöker göra det är att på Lease Online skapa ett alternativ till att åka runt och besöka en massa ställen och för att skaffa sig en bild av vad man kan få och vad det kostar. Och man ska istället kunna göra en stor del eller hela delen av affären hemma i soffan.
Mm.
Men det gör väl de flesta nu redan. Vi har ju hört siffror på att man har drygt ett besök i bilhallen innan man köper bilen. Jämfört med var det 5-6 besök.
Det är riktigt. För 15 år sedan var det 5-6 besök hos en bilåterförsäljare innan man köpte sin bil. Tror förra året var det nere på 1,2. Så att det är också en ganska spännande utveckling om man ser det ur bilhandels perspektiv.
Man kommer med sin färdiga utskrivna spes på bilen.
Ja.
Det här vill jag ha.
Ja, man har gjort väldigt mycket jobbet hemma då.
Mm.
Men Hade man kunnat beställa bilen online så kanske man inte hade haft ens 1,2 besök i bilhallen. Det hade kanske varit ännu färre då. Mm.
Kommer vi dit? Tror ni på att vi kommer dit?
Här? Ja, absolut. Ja. Vi kan ju titta på och dra paralleller till andra branscher som man kanske inte trodde om. Om vi tar till exempel resebranschen. Ja, tänk att du sitter hemma och vill beställa en semesterresa. Man googlar lite, fastnar för en resesajt, jämför, konfigurerar flyg. Hittar olika lämpliga hotell, hyrbil och så vidare. Men tyvärr kan du inte beställa resan online. Du måste sätta dig och åka in till stan. Mm. Hitta en butik som säljer resor. Gå in, ta en kölapp. Och sen kunna beställa din resa. Få börja om från början med din konfiguration. Där är bilbranschen fortfarande.
Det känns ju inte jättemodernt.
Det är inte jättemodernt. Mm. Så att det är klart att vi kommer att se en stor digital förändring i bilbranschen. Titta på resor, bankfinans. Men vem trodde att man skulle beställa byggmaterial på nätet för 5 år sedan? Eller köpa hem sitt djurfoder eller...
Julmat.
Ja, eller julmat, precis. Så att det går fort.
Kläder är ju väldigt växande, ja. Internethandel.
Fast det är ju gammalt, vet, med gamla kataloger.
Jo, men
kataloger
man tycker att man ändå är man ju inte en perfekt storlek någonstans. Så man har lite, man behöver kanske prova vilken, ska jag ha den här och den här storleken? Ja. Men ändå så lyckas man då gå och prova i något showroom och så vet man det. Ja, men jag har det märket, den här storleken. Mm.
Mm. Eller så chansar man, det är lätt att skicka tillbaka kläder. Ja. nej, men jag kan inte se någon jag kan inte se något annat än att bilbranschen kommer att gå samma väg. Mm. Även om man tittar på branscher som är bank som är väldigt konservativa har ändå genomgått extremt stora förändringar.
Mm. Är det något märke som ligger före där? Jag vet att Mini jobbade ju ett tag väldigt hårt med internethandel.
Mini to go.
Ja, Mini to go, ja. De körde en pilot. Jag har faktiskt träffat han som körde piloten hos Mini. Tror att de var kanske lite tidigt ute och fick väl inte ut budskapet riktigt. Nu har ju Mini en stor del av sin försäljning på privatleasen. Så att jag kanske tror att de skulle prova igen faktiskt med online.
De lärde sig.
Det har gått så fort med hur folk uppfattar att man kan handla på nätet. Så att... Och det är en utveckling som accelererar, så inte minst vi som faktiskt säljer bilarna online idag. Mm.
Volvo hade ju ett litet projekt när de lanserade XC90 i den här Special Edition. Mm. Ett visst antal bilar som bara gick att köpa på nätet över hela världen då. Och sen levererades den via lokala handlaren, varför är det en, du tror att det kommer mer sånt?
Ja, distributionsnätet som återförsäljarna representerar är ju faktiskt ganska bra. Bra för konsumenten. Det finns ställen överallt där man kan hämta sin bil, man kan få hjälp om det går sönder, man kan få göra sin service där. Så att jag tror att distributionsnätet absolut kommer att kunna finnas kvar. Det är en ganska viktig del av sitt bilägande, att man ska kunna åka någonstans när man behöver hjälp. Däremot kanske det inte är alltid så att det är återförsäljarna som säljer bilen. Det kan vara så att Volvo säljer bilarna direkt via sin sajt. Återförsäljarna har väl också lite utvecklingspotential, kan vi kalla det, att gå online. Det är ju nytt för många, man kanske inte har kompetensen i huset. Man kanske är rädd för den utvecklingen. Man är rädd för de förändringar som digitalt kan medföra vad gäller geografiska gränser och om någon sitter uppe i Norrland och säljer bilarna billigare, vad ska vi göra då om vi sitter i Stockholm? Och,
det finns
många frågor som extra.
Det finns ju väldigt regiontänk i bilbranschen, alltså man ska inte in och tassa på den andras mark.
Nej, och det är gamla strukturer som råder, men jag tror att vi kommer att få se en hel del förändringar där.
Mm. Det gick ju väldigt bra för Volvo XC90, de sålde ju slut på de här bilarna väldigt snabbt, så att
något dygn eller så.
Ja, jag har hört viskas om att de ska prova igen.
Fantastisk lansering generellt sett, tycker jag.
Mm. Ja,
det måste man säga. Vi har sett.
Mm. De börjar väl om här nu med S90. Ja. Mm. Men något som man saknar då i den kedjan är ju att man gärna vill provköra sin bil.
Ja,
det vet jag inte om det är helt löst idag heller, med trots alla återförsäljare. För det är inte så att alla bilhallar har alla alternativ. Det är inte lätt att åka runt och säga jag vill provköra den här motorn i den här bilen. Det är inte säkert att den finns där.
Det som är intressant, det är ju, det kan ju vi se när vi säljer bilar online, hur få som verkligen är intresserade av att provköra. Det är klart att det finns en stor massa som vill provköra, men det är en förvånansvärt stor andel av kunder som inte bryr sig om det.
Jaha, spännande. De kanske nöjer sig med att läsa allt om bilar.
De litar på våra processer. Det är fantastiskt bra betyg.
Ja, på en fantastisk Expressen-sajt hur bilarna fungerar eller fråga en grann eller hyr en bil eller vad nu må vara.
Men vi upplever ju enorma skillnader på olika motorer.
Ja.
Så det är ju vårt råd till alla egentligen att man ska provköra vilken motor passar mig bäst. För det är inte säkert att det passar. Samma passar dig som passar mig så att säga.
Ja, det är mycket tyck och smak det där. Ja, vi kan ju jämföra effekt och förbrukning och skriva vad vi tycker. Men det är ju vad man själv gillar. Det handlar om.
Olika växellådor kan ju göra enorm skillnad på upplevelsen eller vad man tycker. Mm. Men hur vet man
det? Nu är ni motorjournalister så att det är klart att ni har extrema kunskaper och duktiga på att jämföra. Men gemene kund kanske inte vare sig bryr sig om eller tänker särskilt mycket på om den här motorn har 115 eller 130 hästkrafter.
Tror att det är mer så för privatleasingkunder än för kunder som köper sina bilar?
Ja, det tror jag.
Vad handlar det om?
Jag tror att man som privatleasingkund kanske mer vill ha en produkt som löser ditt vardagliga bekymmer eller ditt transportbehov med så lite bekymmer som möjligt. Mm. Och gärna där flera komponenter ingår så att du slipper tänka på försäkring och service och allt det här. Du vet att det kostar dina 2000 eller 3000 per månad och så får du allting inräknat. Den tar mig till jobbet fram och tillbaka med en rimlig bränsleförbrukning. Det är jag nöjd med.
Mm. Och de som köper bilar i högre utsträckning då kanske gillar själva ägandet där och mer bilintresserade så. Intresserad av själva bilen?
Ja, så tror jag att det är. Mm. Vi har ju liksom generellt sett i Sverige tror jag haft en tradition av att äga sig en bil. Den ska gärna stå där och vara nyputsad på garageuppfarten. Men det vi ser nu det är att, att bilen som statussymbol minskar. Mm. Det är inte lika viktigt längre med bil. Mm. Utan det kan vara lika häftigt att ha en liten tuff rosa bil som att ha en stor vräkig lyxbil, det är helt andra värden och helt andra värderingar.
Det kanske har blivit mer status att ha en leasingbil då. Att det är någon slags status att visa att man inte bryr sig så mycket om det här, att man har den här lilla bilen istället.
Visa att man inte äger.
Ja, visa att man inte äger, att man satsar på annat.
Att man är modern.
Ja. Och cyklar till jobbet. Ja.
Mm. Men ser ni någon åldersspann? Är de yngre eller äldre? Vi kommer tillbaka till det.
Privatleasingkunderna är något yngre faktiskt. Men man är inte jätteung. Utan merparten av privatleasingkunderna ligger mellan 30 och 50.
Mm. Men de som köper är ofta över 50.
Ja,
över 45.
Den generella privatkunden, där pikar man faktiskt. Eller den största gruppen enskilt är 65 till 70 år faktiskt.
Ja. Du har några råd på dig, David, när du köper din nya.
Ja, men det är för den tiden att spara ihop till den också.
Alltså privatleasingkunden är något yngre och en ganska spännande målgrupp tror jag för bilmärken att få in.
Det kan ju vara så att om man läser in alla trenderna så skulle det kunna vara att man, om man är ung i storstad så börjar man med någon slags bilpool eller car-to-go-lösning och sen flyttar man till någon lägenhet lite längre ut och då börjar man privatleasa. Så när man går i pension då köper man sin bil.
Vi tror väl också att ganska många av privatleasingkunderna är sådana som kanske redan har en bil i hushållet. Möjligtvis en tjänstebil då. Där man är van vid det bekymmerslösa bilägandet. Man kanske behöver en andra bil. Men man har inte tid, ork eller lust att hålla på med en gammal bil. Och laga den. Så att då tycker man privatleasing är ett sätt att ta bil på som liknar sin tjänstebilsinnehav på något sätt.
Du kanske jobbade på Toyota när de kom med sin hyrvariant eller?
Prenumeration?
Ja, det är Toyota Aygo, det här var väl 2006 tror jag. Ja. Där kunde man ju faktiskt inte köpa bilen från
början. Man kunde prenumerera.
Man kunde bara prenumerera och vilket säger är en privatleasing då.
Mm.
Men Toyota har ju historiskt varit väldigt duktiga på den typen av förpackad privatleasing.
Det var en oerhört märklig tv-reklam kommer jag ihåg. Det kom in en tidning genom ett brevinkast i en lägenhet som vecklade upp sig och blev en Aygo som stod i hallen där inne.
Ja, det stämmer.
Jag tänkte, vad ska jag ha en Aygo i hallen för?
Vi hade ju en kollega då som gjorde ett sånt avtal faktiskt till sin nästa tonårskille med motiveringen då att det var säkrare att då prenumerera istället för att lägga motsvarande pengar på en gammal bil som man var tvungen att underhålla så inte startade på morgonen och var inte så trafiksäker och hade inte alls samma krockskydd och allt som en modern bil hade. Så ja, vi har hon hade del, räknat att det var ungefär samma pengar.
Ja, det stämmer. Vi har gjort ganska många sådana kalkyler. Mm. Tittat på försäkringspremier i storstad till exempel. Det är ganska kostsamt om man har en begagnad bil. Särskilt om man har en bil av någon prestigekaraktär så kan det kosta en 20-30 000 om året bara ha en bilförsäkring. Mm. Så att det är inte alltid det billigt att ha en begagnad bil.
Nej. Ja, vad bra. Spännande. Det dyker säkert upp fler frågor och vi får önska er då lycka till med sajten.
Tack snälla och välkomna in och beställ bil. Ja.
Tack så mycket för att ni kom.
Tack ska ni ha.
Tack.
Då har vi släppt ut våra gäster i poddstudion och pratat i, ja, blev det 24 minuter ungefär om privatleasing.
Ungefär 24 minuter.
Ja. Ganska så exakt.
Ja, spännande.
Det är väldigt intressant nytt eller nygammalt ägande.
Ja, jag tycker det är jättespännande. Jag kände senast igår morse när jag stod med en begagnad bil hemma hos mig som inte ville starta att jag blev väldigt sugen på att privatleasa en ny bil.
Jag var ju inne och studerade den här sajten lite igår inför intervjun och så. Att det är ju, nej men det fanns många alternativ där och man kunde faktiskt börja räkna lite på vad det kostar per månad. Och jämföra som sagt med vad det kostar att äga en begagnad bil.
Mm. Det är ju skönt att slippa bry sig. Såklart. Det är många som behöver en bil men som inte tycker att det är speciellt roligt att hålla på med allt det här som är omkring bilägandet.
Ja. Jag har ju en bil som jag nog ska försöka sälja här på Blocket kommande helg.
Mm.
Det får vi önska dig lycka till. Jag ska bara ha tid att gräva fram de slitna sommardäcken på lättmetallfälgarna som jag tänkte skicka med där.
Ja. Det är väl halva värdet kanske på den bilen.
Lättmetallfälgarna. Du har varit och kört en ganska kul bil annars som du kan tänka mig att du gärna privatleasar en Mercedes G-klass.
Just det.
4x4.
Just det, jag har kört. Dels fick jag köra två stycken versioner av vanliga G-klass, alltså G500 är den med bensiner och sen så dieselversionen fina. Men sen hade de ju plockat fram den här då, som heter G500 4x4 Square. Och det är ju inte en vanlig bil på något sätt, utan det här är ju ett, alltså tänk en G-vagn som man bygger en monstertruck av. Alltså en jättehög bil med jättestora hjul och jättestor motor och fantastiska terrängegenskaper. Helt grym.
Ser man på bilderna på bilen så där är det en bil du kan åka till Syrien och slåss mot IS med.
Alltså det är kul med de här bilarna för att G-Wagen är liksom grundtanken att vi ska bygga en bil som klarar allt. Alltså blir det krig så ska bilen klara det. Blir det jordbävning så ska man kunna ändå fly i sin G-Wagen och blir en zombie-apokalyps så hoppar man in i sin G-vagen och ändå klarar livhanken. Och sen är den här bilen då ytterligare ett steg till, den här 4x4 Square. Så det är skitkul. Vi var ute och på riktigt terrängbana med den här bilen. Alltså, jag pratade med två tyska G-vagen-snubbar som var där och visade de här bilarna och sa att alltså 95% av G-vägen de kommer ju aldrig någonsin utanför asfaltvägarna. Alltså, de skitar inte ner en fälg på de här dyra bilarna liksom folk. Men och den här 4x4 Square, den kostar ju nästan 2,2 miljoner kronor. Så jag kan tänka mig att folk är lite extra rädda om just de där bilarna. Även om de nu då har de här fantastiska terrängegenskaperna. Men vi fick ju faktiskt slaska runt med de där ordentligt och verkligen prova vad de går för. Och det var fantastiskt vilka terrängbilar. Helt grymt.
Vuxna män, dyra bilar och en stor sandlåda.
Ja, vad behöver man mer? det räcker så. Det var ju fantastiskt kul. Vi ska köra den här bilen på asfalt nu också.
Ja, vi har ju kört, det var ett tag sedan jag körde G-klass, men då kom jag ihåg att det var inte mycket till komfort och inte mycket till det bil. Det fanns knappt vindrutetorkare på den, men den var jättedyr och hade, ja, även den bra terrängegenskaper. Och så.
Det har ju hänt rätt mycket i G-klass. Den har ju liksom blivit en lyxbil som prislappen skvallrar om, så att säga. Alltså nu finns ju allting i bilarna och man sitter skönt och alla funktioner finns där. Sen är ju vägegenskaperna naturligtvis rätt dåliga. För bilen är ju jättehög, den är jättetung, jättehög markfrigång och sådär. Så det är klart att det är lite vingligt ute på vägen. Men det är tufft.
Ja, nu har det kommit snö här. Jag vet att vi, det tror jag är inte riktigt dubbdäck på den testbilen som vi ska ta över här.
Nej, spränger hål.
Den kommer fram. Den kör över alla bilar. Ja, för man inte kan bromsa kör den över.
Ja, inga problem. Nej. Och kommer man inte igenom så finns det ju tre stycken diffar man kan låsa i bilen. Så det är bara att trycka på de där tre knapparna så kommer du fram.
Så kommer jag fram ändå.
Ja. Det blir bra.
Ja.
Vi har kört lite annan Merca också. Om vi ska fortsätta prata Merca.
Ja, vi kan prata mycket Merca för att du har ju kört en, ja, vad ska, är det facelift på A-klass?
Facelift på A-klass, precis. Ska jag vara helt ärlig så tog det en stund för mig att förstå vad de hade ändrat på den här bilen. För de har ju liksom inte gjort om speciellt jättemycket när det gäller utseende på bilen. Utan det är någon liten förändring i fronten och strålkastarna ser lite annorlunda ut på den och sådär.
Den vanliga faceliften.
Ja, men kanske att jag tycker att den har blivit lite snyggare. Den ser lite mer aggressiv ut. Lite mer AMG-aktig, kan man säga så.
Ja. Det är en stor förändring mot gamla A-klass. Alltså gamla.
Ja, gammel, ja. Ja, jo, men
det är ett annan bil.
Ja, men det är en helt ny. Hela Mercedes tycker jag ändrades lite grann när den här generationen av A-klass kom för, vad är det, tre, fyra år sedan.
Det var egentligen början på att det är en helt ny.
Ja, det kändes som en start på ett nytt Mercedes på något sätt. Och sen så kom C-klassen i samma anda. Och, ja, det hände mycket där. Men det är en jättefin bil. Det måste man säga.
Du hade lite trångt för knäna, vet jag, när jag åkte med dig igår.
Ja, men alltså jag hade haft baksätets passagerare och var tvungen att vara lite artig. För en gångs skull. Och det, jag tyckte väl kanske att det var lite trångt i baksätet där. På bilen. Kanske inte den jag skulle välja om jag vet att jag kommer att ha mycket folk i baksätet. Men jag tycker jättemycket om att köra bilen. Så att, privatlisen A-klass kanske.
Ja, och sen har du ju torrkört en Mercedes på din dator. Du fastnade här förra veckan för filmen om nya E-klass.
Ja, just det.
Inredningen.
Så just
det. Du hade svårt att slita dig från den här fina filmen på den fina instrumentbrädan med den stora bildskärmen.
Ja, jo, det var väldigt svårt. Alltså, du vet ju lika väl som jag att i vårt jobb så får man såna här perioder då man fastnar lite grann för ett bilmärke. Alltså, jag vet att jag hade en lång BMW-period och sen har jag haft en Audi-period och jag har haft en Volvo-period och jag har haft många olika perioder. Nu är jag lite inne i en Mercedes-period, känner jag, då jag gillar Merca.
Men den var ju väldigt spektakulär.
Ja, men de visar ju upp inredningen på den kommande generationen av E-klass. Alltså den kommer ju visas upp, så vitt jag förstår, i Detroit, på bilsalongen i Detroit i januari. Och visade de inredningen som har lånat jättemycket från S-klass. Som vi båda har kört och som jag i alla fall lite förälskad i. Jag tycker att det är en av världens absolut bästa bilar. Och det är en av de riktigt... en fantastisk inredning i S-klassen. Men de har lånat de jättestora skärmarna och mycket av designen från S-klass som de kommer att stoppa in i nya E-klass. Så det flyttar ner en nivå i lyxhierarkin.
De pratade mycket om det här, om automatisk körning och de har ju kommit ganska långt på det här spåret också. Just man kunde byta fil med, ja, när det var säkert att byta fil och sånt.
Ja, just det. Just det. De har kommit långt. De har ju massa bilar som rullar runt i USA tydligen, och självkörande bilar som har fått dispens att testa i trafik.
Det där är ju en bil som absolut kan vara med och konkurrera om årets bil 2017. Men om vi ska stanna vid årets bil 2016, så har det då nu kommit fram en lista på vilka bilar som är i final. Det går ju till så att de här 58 jurymedlemmarna väljer ut sina 7 bilar som man vill se i final. Och det gjorde vi då, ja, i fredags förra veckan när vi spelade in där. I lunchtid så skulle röstningen vara inlämnad. Sen under helgen så räknas de här rösterna och så kommer det fram en lista på de 7 bilar som har fått flest röster. Och om jag nu minns dem alla så kan jag ju dra de här. Det var då Audi A4. Som väl inte var någon överraskning direkt. Som vi tyckte var en väldigt bra bil, fast kanske lite tråkig och inte riktigt fick det att spritta i kroppen när man såg den eller körde.
Ja, men lite så. Det är en väldigt bra bil, måste vi säga.
Opel Astra, som jag gillar kanske lite mer än du, men
jag gillar Astra också.
En finalist.
Men den gör det inte riktigt heller för mig, om man säger så. Men ja.
Bil med bra köregenskaper och lite speciella tekniska finesser.
Prisvärd bil med ganska mycket utrustning för pengarna.
Ja, och prisvärd är just ett kriterie faktiskt när man pratar om årets bil. Vi har BMW 7-serie.
Som inte kanske är lika prisvärd. Nej, men.
Som är en väldigt dyr bil men ändå väldigt spännande också. Den med mycket ny teknik. Och det är ju ett kriterie att den ska vara innovativ. Visa upp nya saker. Också en väldigt solid och bra bil på väldigt många olika sätt. Det är svårt att hitta någonting som den är dålig på. Förutom prislapparna kanske. Vi hade också Jaguar XE. Som väl jag faktiskt röstade på, men som jag ändå blev förvånad att den kom till final. Jag tror att den kom dit på sina fina vägegenskaper. Ett riktigt bra chassi.
Jag tror att många charmas av designen också. Tror inte det? Det är en väldigt vacker bil.
Ja.
Det är lätt att tycka om den bilen.
Ja. Den är ju rätt stor också. Och så där. Det fanns ju inte så jättemånga små bilar med i startfältet, ska jag säga. Men jag blev ändå glatt överraskad att den kom med. Vi har ju då vår Volvo XC90. Som jag också röstade på, såklart. Som jag tycker är en ganska given topp tre faktiskt, när vi ska räkna ihop alla rösterna sen. Eller poängsättningen. Jag tror nog att Volvo nästan hade räknat med att komma till finalen.
När vi var,
man kan aldrig vara riktigt säker på det här. Men.
När vi var i Tannis, alltså det här evenemanget där årets bils jurymedlemmar får bekantas med ett stort antal av de här bilarna. Så är det massa tillverkare som kommer dit med bilar och visar upp vad de har och så. Där hade ju Volvo verkligen laddat med det tunga gardet. Det var väldigt många Volvo-människor där som var väldigt sugna på att prata om sina produkter och på att visa upp sina bilar och så. Så de hade nog verkligen stensatsat på det här.
Ja, det tror jag. Och de har gjort lite speciella evenemang också under sensommaren och hösten, när de har pratat om chassi och elektrifiering och har pratat väldigt mycket om, faktiskt berättat väldigt mycket om hur den här bilen kom till. Och det har varit bra, för att det var ju när den lanserades mycket snack om nya Volvo. Det har jag varit inne på, och sen kom det liksom, tekniken kom bort lite grann. Sen hade de ju S90-visningen som ju var en liten, den låg ju bra i tiden, man säger, för att väcka det här till liv igen, den här röstningsförfarandet. Sen har vi två bilar som jag inte röstade på. Nej. Till final, men som kom i final, och det var Skoda Superb.
Och det är en bil som jag tycker jättemycket om. Det är en fantastisk bil. Grymma innerutrymmen, bra komfort och hyfsat prisvärd också. Men jag trodde inte att den skulle komma med, för att det är ju tekniskt väldigt likt Volkswagen Passat som ju vann titeln förra året.
Ja, det var väl min invändning också. Det var väldigt mycket. Det är väldigt mycket Passat i den. Och det är också en väldigt stor bil. Så att jag hade ju röstat på Kia Optima. Tycker jag kunde ha fått den platsen. Nu kom den ut väldigt sent på året, så jag undrar om så det är jättemånga i juryn har kört den.
Kanske det som är problemet för den.
Ja, men jag gillade den jättemycket. Och sen har vi då Mazda MX-5.
Ja, den här bilen väcker ju en del debatt.
Som jag förstod att jag visste att den skulle komma till final. Det hörde man ju i Tannis, så det är väldigt, väldigt många som har den här som sin absoluta favoritbil. Och jag tror att den mycket väl kan slåss om titeln. Den har redan vunnit årets bil i Japan. Och den kan också säkert vinna årets bil i Europa också. Ja. Tyvärr. Ja. Jag tycker att det är för mycket leksaksbil och för lite riktig bil för att den ska kunna hävda sig. Det är ju en kul bil att köra och den ser lite frän ut och så, men jag tycker inte det finns någonting egentligen i den som är årets bil.
Jag håller ju faktiskt med dig. Möjligtvis att den då är prisvärd om man tittar på, om man nu ska ha en sportbil som man har roligt i, så är det MX-5 en prisvärd bil, men alltså, den bjuder ju inte på några som helst spännande nyheter egentligen.
Nej, och den har ingen avancerad säkerhet. Det finns inget nytt i den.
Så går den inte ens fort?
Det låter, men man ska ha en billig sportbil, så det, ja, men det är ju ingen sportbil.
Ja, det har vi om man ska ha en billig förut, jag tycker ju att det är en sportbil ändå.
Men om man ska ha en billig liten bil, men ja, då kunde man ha köpt en, kunde man rusta på Honda Jazz.
Ja. Jag skulle hellre faktiskt köpa en Honda Jazz än en Mazda MX-5.
Jag skulle köpa väldigt många andra bilar hellre än en Mazda MX-5. Mm. Men hur som helst, i final är den, och jag har ju skrivit lite grann på min blogg om att jag tror att det kommer att stå mellan Opel Astra, Volvo XC90 och Mazda MX-5 som en outsider där.
Mm. Det låter väl rimligt.
Jag tror att de, Opel och Volvo kommer att få många, många höga poäng, alltså många, ja, topplaceringar, topp tre ifrån många jurymedlemmar. Sen tror jag då tyvärr då att MX-5 kan vara med där också. Som i så fall kommer det att vara så att de får många första placeringar. Mm. Det går ju till så att man har 25 poäng att fördela och maxpoängen är 10, och man måste ge poäng till 5. Så kan man ju göra precis som man vill. Man kan ju då ge 5 bilar 5 poäng var om man vill vara lite feg. Mm. Och 2 nollor. Ja, vi får se. Vi ska ju testa alla finalisterna en gång till i Frankrike här i februari. Mm. Och så kommer den sista poängbedömningen att göras precis före bilsalongen i Genève. Där avslöjas på måndag eftermiddag i vår sportlåsvecka i Stockholm här. Måndag eftermiddag vem som vinner. Volvo har aldrig vunnit. Det är kanske dags nu.
Ja, jag tror att du redan har avslöjat hur många poäng du tänker ge MX-5.
Kan ja, det kan jag nog räkna ut. Sen blir det intressant för som svensk då, hur många poäng man ger Volvo. Nej, men jag gillar X90. Jag tycker de har gjort ett jättebra jobb. Jag är faktiskt imponerad av hur de tänkte så rätt så tidigt. Men de har, visst är det så, XC60 var ganska högt upp. V40 var ganska högt upp med sin krockkudde där, va? Mm. Och sen tror jag gamla XC90 var väl i finalen, om jag minns rätt. Mm. Det kan vi ju lätt kolla upp det där. Men de har aldrig vunnit. Mm. Det vore extremt om de vann med en så stor bil på andra sidan.
Mm. Ja, vi får se. I mars.
Mars, ja. Första måndagen i mars.
Mm. Ja. Jag gissar att du kommer åka dit.
Ja, vi kommer att vara där båda två, gissar jag. Mm. På något sätt. Det var årets bilfinalen.
Vad har vi mer att prata om?
Vad tycker du är årets bil? Om du får titta på alla bilar, inte bara de här som faller inom ramen för den här tävlingen.
Jag kommer med en sån här fråga som man måste tänka igen.
Visst hade vi, var förra gången du skulle ha någon, förra gången du skulle ha besvikelse?
Ja.
Eller överraskning. Vi var för snälla då, så vi kom fram. Vi hade bara positiva överraskningar. Inte så många negativa.
Ja, det är sant. Nej, men jag,
för alltså, snälla.
Jag tycker väl att XC90 är en... Det är en stor positiv överraskning, tycker jag. Och jag tycker att det är en av årets roligaste bilar. Eftersom de har gjort det här jättelyftet på något sätt som... Ja, ungefär som Mercedes. Fast Mercedes började med en liten bil och Volvo började med en stor bil. Mm. Det är kul att se att det går att förändra förändra en biltillverkare så mycket så fort. Det är ju kul. Det finns andra årets bilar, jag vet inte.
Det roligaste du har kört så.
Ja, alltså,
det har kört.
Det pratade jag ju om sist såklart. Ferrari 488 är ju såklart helt fantastiskt kul.
Några Porschar.
Ja, det är ju alltid kul. Så det är ingen överraskning på något sätt. Jag tycker...
Inga negativa, inga sågningar.
Nej.
Nej, vi är för snälla.
Ja, det är väl så. Nej, men en annan skitbil har vi väl kört.
Jag ska inte hacka mer på Mazda MX-5, men nog hade jag väntat mig mer. Jag hade väntat mig något mer än den. Alltså det var ju väldigt mycket snack om den bilen. Mm. Och där hade jag kanske väntat mig att det skulle hända lite mer. Mm.
Den känslan hade jag, om vi då ska hacka ännu mer på Audi, som Audi A4 är en jättebra bil, men jag hade ju nog förväntat att man skulle vara lite roligare på något sätt. Att det skulle, det finns en tendens hos vissa tyska biltillverkare att man inte riktigt vågar sticka ut, och det är väl den Audi A4 ett ganska tydligt exempel på, att Man är väldigt rädd om att bevara det här som ändå, det här konceptet som ändå funkar. Att man bara utvecklar det lite till hela tiden. Det är alltid mera evolution än revolution när de släpper en ny modell. Liksom. Ja. Det är samma för BMW och det är samma för i viss mån också. Har det varit så i alla fall för Mercedes. Mm. Vi får se hur de kommer att hantera nästa generation av C-klass till exempel och E-klass här. Om det blir någon revolution eller evolution. Men, ja.
Jag kan dra fram en negativ överraskning till. Det var ju hela spektaklet runt Alfa Romeo Giulia. Mm. Som det också har pratats om. Och det här var en ny start för Alfa Romeo. Och det här skulle vara bottenplatta på en helt ny generation bilar. Och det skulle satsas enormt mycket på den här. Och sen visade de upp en bil mitt i sommaren. Och sen hände inget mer. Nej. De liksom bestämde sig för att den här ska vi inte liksom börja sälja riktigt. Och den här kommer bara som en prestige- och premiumvariant först. Och så kommer inga vanliga bilar. För, ja, nu under 2016. Men det är ju fortfarande, finns ju inte någon bil. Vi har inte kört någon bil än. Och, nej. Det har gått 6 månader. Alltså, jämför med när Volvo lanserade XC90. Där de också hade en lång lansering, 1 års tid. Mm. Men där det hela tiden hände saker.
Där kunde vi ju varenda skruv på den här bilen innan vi ens hade
sett det. Det kanske är så att det finns de i Italien som kan det här, men men här uppe hit har det ju inte kommit någon information alls. Det är bara, nej. Man visade upp en showcar och sen händer inget mer. Mm.
Jag kom på en bil som jag är lite besviken på. Det är Bentley Bentayga. De visade ju en koncept SUV för, är det 2 eller 3 år sedan på
Genève? 3 år sedan, det var länge sedan faktiskt. Ja.
Vi var där tillsammans minns jag. Mm. Och jag fick syn på den där och jag började skratta. Jag tyckte den var så fantastiskt ful, den här bilen. Och nu har de liksom jobbat ytterligare 3 år då på den här bilen för att få den att bli snygg. För de fick ju ta tillbaka hela bilen till ritbordet. De insåg att de fick inte ha folk som stod och garvar åt den. Liksom. De ritade om bilen och så kommer det ut en stor klump som kostar skitmycket pengar. Den går visserligen jättefort men den är jättedyr och den ser, jag tycker fortfarande ser anskrämlig ut. Hur ett sånt företag som Bentley kan släppa en så ful bil. Det
ser fortfarande väldigt klumpig ut framförallt. Ja. Du, vi hade ju något som vi inte har pratat om inom podden, Stora Bildagen. Mm. Som Dagens Industri, vår systertidning får vi säga dem kanske, arrangerar med en hel del intressanta föreläsare. Och något som lockade våra läsare var ju lite bilder på nya som vi skrev, Saab-bilar. Mm. Eller nya modeller från Nevs. Mm. Nevs var där och berättade om allt som händer och enligt dem ska det hända väldigt mycket. De ska börja bygga, som de sa, tomma bilar här inom kort eller under 2016, och skickar dem till Kina och så börjar säljas där. Och bara elbilar. De har nu helt lagt undan alla planer på diesel- eller bensindrivna bilar. Så fortfarande bara elbilar. Så visade de då skisser på ett antal nya modeller som ska komma och börja säljas i Kina och så småningom även i Europa.
Du nämnde något att någon hade skvallrat någonting om att det kanske skulle stå Saab på någon av bilarna.
Nej, de fick ju frågan där om, alltså de har ju en gång fått nej att använda Saab som märke, Nevs då. Men nu enligt det här vi fick höra då så pågick det fortfarande snack med försvars Saab så att säga om tillstånd att få använda Saab-märket. Och så det var väl inte helt nej. Men jag vet inte om man kan lita på det.
Hur viktigt skulle det vara för Nevs, tror du, att få använda det?
Ja, men Saab har ju fortfarande ett starkt varumärke. Så det skulle väl vara viktigt. Så vet jag inte hur viktigt det är i Kina kanske. Men vi fick ju också höra att i Kina finns det ju jättemånga, om det var 100... Jag kommer inte ihåg exakt siffran nu, men om det var så här 167 olika bilmärken med alla inhemska bilmärken. Så där är det ju väldigt viktigt att ha någonting som är annorlunda. Mm. Utan vad ska de hitta? Ja, då får de ha Nevs, men alltså då drunkte man ju i mängden kinesiska bilmärken. Och vad är det som säger att det behöver Kina ytterligare ett bilmärke? Mm. Så där kan det nog vara viktigt med Saab, även om Saab inte har varit ett stort bilmärke i Kina. Det är inte som Volkswagen eller BMW liksom. Mm. Men bara att man har en annan twist på sitt märke kan vara ett sätt. För där handlar det mycket om att sticka ut. Jag tror jag hörde att de hade 90 produktlanseringar bara i år. 90 nya bilar. Liksom.
Jobbigt att vara motorjournalist i Kina.
Det är en enorm marknad och de har ju fortfarande så här en av 10 äger en bil och så. Mm. Så det finns ju mycket och många bilköpare. Jag fick också höra att planen är att man ska dubbla snittlönen för varje kines inom kort här. Och då har de ju också råd att köpa bilar. Mm. Och det är inte bara premiummärken som satsar hårt. Vi pratade ju med Citroëns chef i Kina och hon berättade att de är ju inget premiummärke. Det är ju inte Volvo, Audi, BMW de konkurrerar med. Men även de ser ju en tillväxt där. Mm. Och det handlar mycket om att sticka ut och vara något annat.
Det är ju spännande.
Ja, men det har ju satsats på någon uppgift om 4 miljarder hittills i hela Saab eller Nevs-projektet. Så att någon gång ska det kanske komma ut en bil och börja säljas bilar också.
Mm. Ja, det kanske
är sen bra. Är det ju inte bara att bygga bilarna, det är ju tillräckligt komplicerat. Men sen ska man bygga upp återförsäljnät och service och reservdelar. Och.
Mm. Vad hade de sagt om de där skisserna och de där miljardinvesteringarna?
Nej, men jag twittrade ju bilden på de här skisserna och det var väl 4-5 nya bilar och det kom ett direkt ett svar. Ja, men titta noga för de har kostat 4 miljarder de där skisserna.
Vad roligt.
Men det var, man vet ju aldrig, det har pratats förut också om att det är 2 år kvar tills det drar igång och nu var det igen 2 år kvar tills det drar igång. Så att vi kanske inte helt ska räkna ut Nevs trots allt. De ska till anställa 50-tal personer varje månad nu. Jaha. För att bygga de här bilarna som ska skickas till Kina. Och anledningen till att det har blivit lite stopp eller ett hack här i planerna, det var väl att en av de här finansiärerna, en kinesisk stad, drog sig ur. Höll inte vad de lovade och då fick man börja om igen. Mm. Och jag tror också att den här satsningen på elbilar ligger bättre i tid nu än för 2 år sedan. Det händer ju väldigt mycket på hybrid eller bara laddhybrider och elbilar. Så att det kanske ligger bättre nu än det gjorde för 2 år sedan bara. Mm. Vi får se när vi ska provköra någon ny Nevs eller Saab igen.
Ja,
vi var ju på gång. Vi var bokade att få köra Saab 9-5 kombi.
Just det, vad var det som hände då?
De var ju sponsor till tennisen där. Och precis då så drog de tillbaka alltihopa. Och så det var ju början på slutet. Mm. Men de hade alltså, vi hade bokat, och det var bokat resa och allt var klart. Åka till Båstad.
Ja, ja.
Ja. Skulle du sörja om det, tycker du att det är viktigt med Saab? Skulle du sörja om du inte såg en Saab igen?
Alltså jag gillar ju så. Det. Jag gör ju faktiskt det. Men det var ju jättekul när vi hade 2 svenska biltillverkare. Det var ju så speciellt. Men antingen så var man ju Volvo eller Saab-människa. Mm. Och det var ju viktigt för Sverige det här med Saab.
Ja, de berättade ju att de har ju låst upp. Eller de vill ha en takt på 60 000 bilar ifrån Trollhättan. Mm. De har en kapacitet på det dubbla. Och då, det ska de då hyra ut kapacitet till andra. Mm. Hur det nu ska gå till, men det är meningen att det ska dra igång och köras på med 120 000 nya bilar därifrån. Mm. Det vore ju jättekul för Trollhättan och Sverige.
Verkligen. Verkligen.
De har ju också ett projekt med Turkiet. De ska hjälpa Erdogan, presidenten där, att bygga upp en bilindustri. Så man märker ju att bilfabrikerna är oftast motorn i olika länders ekonomi. Mm. Så när det ska dra igång på allvar så ska man ha en biltillverkning. De har ju väl många andra märken som bygger i Turkiet tror jag, eller vill ha i alla fall.
Kan stämma. Ja. Jag är ju rätt dålig på turkisk bilindustri ja. Faktiskt. Måste jag erkänna.
Vi får lära oss det också.
Ja, vi får göra det.
Du, är det dags att runda av?
Ja, det är lunch.
Vi får ta och smälta det med privatleasing och gå hem och räkna. Du får gå hem och räkna.
Om du skulle privatleasa en bil, vad skulle du välja för modell?
Jag är ju sugen på laddhybrid faktiskt, på riktigt. Mm. Jag är väldigt sugen på Passat GTE. Men där fick man ju höra då att då är det bättre, nu har inte jag möjlighet att ha tjänstebil, men om jag skulle ha det så skulle det vara en bättre lösning med tjänstebil just för laddhybriden. Men den kostar rätt mycket. Mm. Jag kollade på någon sajt igår när jag satt och surfade runt på det här, men det kostar väl en 4,5 kanske. Mm. Men den skulle passa jättebra. Mm.
Ja.
Vi har ju vår långtestbil Outlander plug-in hybriden. Mm. Nu har jag byggt upp en liten laddstation hemma så att jag ska kunna ladda den varje dag hemma. I morse gick den bara på el i köerna på Östingeleden.
Proffsigt.
Ja.
Proffsigt.
Mm. Jag känner mig väldigt miljövänlig. Det blir ju trängselskatt på Essingleden här.
Ja, jag hörde om
detta. Nyårs, vid årsskiftet. Men sen är vi lite färre bilar.
Ja, härligt. Jag skulle nog välja, nu är det mycket Volkswagen, men jag skulle vilja ha en e-golf. Jag är lite sugen på. Den gillar jag.
Det är bara... kan du inte dra husvagnen då.
Nej.
Då får du skaka liv i din trasiga gamla bil.
Men jag lagade min V70 igår också. Jag stod ute och frös och jag trodde att det var generatorn som hade gått, såklart. Så jag stod där ute med multimetern och mätte och hade med. Sen så visade det sig att det var ju något så tråkigt, bara batteriet.
Mm.
Faktiskt. Jag började lite fel ändå. Jag började googla och jämföra priser på generatorer till bilen. Så att jag så hittade, ja men det här ska jag ha. Så ringde jag en kille jag känner som, har du någon sån här hemma? Ja, han har en sån hemma. Sen gick jag ut och mätte. Så konstaterade, nej det var inte generatorn. Det var någon cell eller batteriet som hade gått.
Fick åka till OK eller Mekonomen och köpa batteri.
OK och köpa batteri. Då går det som en klocka.
Bra, då tar vi helg, det gör vi inte riktigt, men vi tar stopp för den här veckan på podderiet och ja. Vi återkommer nästa vecka. Och då blir det en liten julpodd. Tack och hej.
Tack och hej.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.